Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
I det här avsnittet så har vi våran Rysslandsforskare vid Utrikespolitiska institutet Martin Krag som kommer tillbaka. I det här avsnittet pratar vi om tredje världskriget, lönnmorden från Ryssland, Sveriges säkerhet. Och vad händer om Kina nu invaderar Taiwan? Och vad kan vi förvänta oss om Donald Trump blir president? Det här och mycket mer får vi lyssna på i det här avsnittet med Rysslandsforskaren Martin Krag.
Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Framgångspodden with Alexander Palaros.
Varmt, varmt välkommen. Ingen mindre än Martin Krag.
Tack så mycket. Väldigt roligt att vara här.
Rysslands forskare vid Utrikespolitiska institutet. Det är ju en titel som jag aldrig någonsin kommer att få. Det är en sak som är säker.
Ja, man vet aldrig. Du är fortfarande ung.
Hur lång tid tar det bara att bli Rysslands forskare vid Utrikespolitiska institutet? Om någon skulle fråga dig så här, vad behöver jag göra för att komma dit? Är det 5 år bort? Är det 10 år? Är det 15 år?
Nej, men det beror lite på. Man kan ha lite olika ingångar i ämnet. Jag kan berätta om min väg. Det var ju att jag började doktorera en gång i tiden på Handelshögskolan i Stockholm. På liksom Östeuropa, på Ryssland. Så det var liksom mitt forskningsområde. Det här var ungefär snart 20 år sedan. Jag var 24. Och sen så var jag liksom kvar i akademin och har liksom varit på olika platser. Jag forskade i Ryssland, jag har varit på Columbia University i USA och sådär, Uppsala universitet i Stockholm. Och sen så kom jag till Utrikespolitiska institutet och har liksom, det är ju där jag fortfarande är då. Men vi har också andra kollegor som har kommit in som har en annan väg, som kanske har gått genom att de har jobbat på Utrikesdepartementet, kan språket, har jobbat med frågorna från det hållet under lång tid. Andra har kommit direkt från universitetet med en masterexamen. Så att det är lite olika faktiskt. Men min väg har väl varit ganska typisk. Att man liksom doktorerar och sen får bli kvar så att säga. Mm. Mm. Så några år får man räkna med att det tar.
Några år får man köra på. Nej, men det är jätteroligt att ha det här. Och det var ju så att vi körde ett avsnitt för något år sedan. Kanske?
Tiden har gått
tiden går så snabbt. 2 år sedan. Mm. Men det avsnittet har gått så otroligt bra. Och det tittas på verkligen och lyssnas på fortfarande väldigt, väldigt mycket. Så när vi satt och såg den här statistiken att 100 000-tals som har sett det och sen alla som har lyssnat på det också, så kände vi att vi måste, det här är så otroligt intresse för det här, så att vi måste ta hit Martin igen. Och för bara de här 2 åren som har gått så har det hänt otroligt, otroligt mycket.
Verkligen. Nej, det är lätt att tappa nästan överblicken, för att varje vecka nås vi av liksom olika typer av nyheter som hela tiden var för sig skulle kunna vara ett stort samtalsämne. Och att sammanfatta allt det, det är lättare sagt än gjort, men vi ska ju försöka göra det.
Och inför förra avsnitt, du läste ju din bok Det fallna imperiet,
ja,
där du nu också har kommit ut med ett nytt kapitel i den.
Yes, ett nyskrivet kapitel som då tillkom efter Rysslands storskaliga invasion och som just handlar om att det kapitlet då försöker uppdatera och beskriva lite vad som har hänt och vad det här kan betyda då framåt. Så att om man är intresserad av ämnet så kan det vara en ingång. Det finns som pocket också och då har man ingen ursäkt, för den kostar ungefär som en kaffe på Espresso House.
Nej, men fantastisk bok. Jag läste den, inte det senaste kapitlet, men jag läste boken innan. Och där får man verkligen lära sig om något som är väldigt stort just nu. Och det är ju Putin och Ryssland och allt kring det. Men om vi skulle börja med det sen nu då. Sen du och jag sågs så har det hänt väldigt, väldigt mycket. Förra gången så pratade du om att vi är i en dimridå just nu. Vi har inte sett början på slutet, så vi vet inte vart det ska någonstans. Var är vi nu? Har vi sett början på slutet?
Det vet jag faktiskt inte.
Och stort tack Martin Krag att du kom hit.
Exakt. Ja, men alltså, det är ju lite det som är problemet med det som en tysk militärstrateg Clausewitz för över 200 år sedan kallade just krigets dimma. Att du har de här mäktiga ledarna, de startar krig, de är övertygade om att de kan styra riktningen och att liksom, vi vet hur det kommer sluta, vi kommer segra. Men det blir aldrig som de har trott. Och tvärtom så kan det här ta en helt ny oväntad riktning. Och det oväntade här för många, det var nog att det ukrainska motståndet var mycket starkare än vad många trodde. Och för mig kan jag ju säga, som liksom har följt Ukraina noggrant och besökt landet mycket och pratat mycket med folk där, så förstod jag att det skulle bli oerhört tufft för Ryssland att liksom inta Kiev eller att avsätta regeringen och installera någon typ av rysk marionettstyre i Ukraina. Men att det skulle landa här, vad vi har nu är ju en situation som har varit på ytan ganska stabil. Alltså om man tittar på kartorna så ser man att den här kontaktlinjen, alltså områdena som Ryssland fortfarande kontrollerar, ockuperar, och det som är de facto kontrollerat av Ukraina, den linjen har inte förändrats så mycket på lång tid nu. Men det är oerhört intensiva strider. Så de ryska förlusterna, de har fortsatt att öka väldigt mycket. Förra året, hösten, alltså säg september till december, var de högsta förlustsiffrorna. Det var då Ryssland har förlorat som allra flest soldater sedan den här storskaliga invasionen började. Och det är utan att liksom egentligen göra några stora framsteg med att ta territorium. Så att liksom vad vi har nu är en situation som påminner nästan om första världskriget, där liksom två starka parter liksom låser sig fast. De bygger liksom försvarslinjer, gräver ner sig och så vidare. Och det gör att, så att säga, det är oerhört svårt för någon sida att liksom genomföra offensiver eller motoffensiver. Ukraina har ju också lidit av att de har saknat tillräckligt med ammunition, inte minst. Det här kan ju förändras nu med det här amerikanska stödet då, som kom bara för några dagar sedan. Men även med det stödet så kommer det fortsättningsvis vara väldigt, väldigt tufft.
Okej. Okay. Hur många har dött totalt?
Vi har inga exakta uppgifter. De ryska förlusterna sägs ligga kring ungefär 300 000 soldater. Men det inkluderar också skadade. Så vi vet inte hur många som har dött. Det brukar vara fler relationen skadade till döda brukar vara så att det är fler som skadas än som dödas i krig, som regel. Och det gäller säkert också här. Så de ryska dödstalen kan ligga någonstans mellan 50 och 100 000. Det tror jag är ett minimum spann. Det kan vara högre. Den ukrainska siffran är något lägre, men säkert också tiotusentals förlorade.
vad har de för kraft just nu? I media i alla fall på senaste tiden har det känts som att, vad jag läst, att Ukraina har varit väldigt frustrerade.
Mm.
Att de inte kommer orka länge till.
Alltså det är ju så att det är klart att försvara sig på det här sättet mot en stat, Ryssland, som har en mycket större befolkning, en mycket större ekonomi, som kan producera liksom all ammunition de behöver och kryssningsrobotar som liksom flyger mot städer över hela Ukraina hela tiden. Det är oerhört utmattande. Och de har ju också då svårare och svårare i alla fall att hitta... De har ju hittills kunnat förlita sig väldigt mycket på frivilliga. Och de har förlitat sig väldigt mycket på folk på manskap som har en lång stridserfarenhet och därför liksom en hög kvalitet och kunskap om krig. Men de måste ju få rotera någon gång. Nu har du ju soldater som kanske har legat i fält i 2 års tid. Vilket är oerhört påfrestande. Och då pratar man om att mobilisera då kanske ett antal 100 000 man till. Man har sänkt också åldern till från 27 till 25 på vem som kan kallas in. Och det visar ju att det är tufft. Även om du har en stark försvarsvilja så är det tufft att få fram manskap. De är av olika skäl kan ha motiv att liksom inte vilja strida. Det är inte alla som, även om de vill, som kanske är lämpliga av hälsoskäl eller åldersskäl och liknande. Så det Ukraina har den typen av utmaningar, helt klart. Och den ryska sidan har ju på ett ganska märkligt sätt, men det har ni ju säkert många sett i media, att man har ju förlitat sig väldigt mycket på till exempel... rekrytera soldater från fängelser. Och då har du ju alltså tiotusentals då ryska soldater som då har kommit från fängelser. De har varit dömda för mord och våldtäkter och olika typer av brott. Och genom att tjänstgöra i 6 månader så blir de då frigivna i förtid. Plus att de tjänar ganska mycket pengar. Det här är också någonting som man inte ska glömma och som jag tror har spelat en stor roll. Det är att Ryssland, på grund av att de har de här oljeresurserna, att staten har fortfarande ganska goda finanser, bättre än man hade hoppats de skulle ha kan man ju säga, kan ju betala väldigt bra till soldater och till familjer om soldaterna dör. Det rör sig om 100 000-tals kronor, vilket för en person från den ryska landsbygden eller ett ryskt fängelse är en jättesumma, mer än de kommer tjäna hela sin livstid. Så att på det sättet har ju Ryssland kunnat fortsätta få in nya soldater trots höga dödstal.
Det är helt otroligt. Vad har gjort att Ryssland har så god ekonomi?
Ja, men det är ju att man har den här oljan och gasen som man kan sälja fortfarande. Västvärlden då för ungefär 2 år sedan införde vissa sanktioner som alltså ska... försöka reducera intäkterna som Ryssland har från olja och gas. Men man har inte helt stoppat försäljningen eller exporten. Och det gör ju att Ryssland helt enkelt kan finansiera kriget på det sättet. Och sen så har man också lagt om i statsbudgeten, har man ju lagt om så att över 40% av statens utgifter numera går till inte bara till militär men också till olika typer av säkerhetsstrukturer. Då. Så att man lägger oerhört mycket resurser också och har gjort det här till en prioritet. Vilket ju Ryssland kan göra just för att det är Putin som bestämmer. Det här är en enmansdiktatur eller en autokrati. Och det gör ju att Putin kan ju väldigt mycket driva det här kriget. Utan att stöta på liksom motstånd i parlamentet eller i media och så vidare. För han kontrollerar det.
Så att han rekryterar väldigt mycket folk från fängelserna. De är livstidsdömda, väldigt många av dem. Och sen så får de helt enkelt gå med i kriget i 6 månader. Och förutsatt att de överlever det så får de x antal 100 000 och sen blir de fria män.
Mm, och även om de dör så får ju deras efterlevande en stor engångsutbetalning. Så en väldigt paradoxal effekt av det här kriget som jag tror ingen hade kunnat föreställa sig är att de fattigaste regionerna i Ryssland, vilket ofta är liksom ute på landsbygden och småstäder, de har sett för första gången på 30 år en rejäl välståndsökning. För det är därifrån väldigt många soldater kommer då. Så det här kriget har ju lett till att den ryska ekonomin har liksom stimulerats på ett väldigt, väldigt kraftfullt sätt. För staten har liksom ökat sina utgifter jättemycket. Det drar igång försvarsindustrin för att liksom producera mer och mer krigsmateriel av olika slag. Och Ryssland, i Ryssland så är det miljoner människor som jobbar i den här försvarsindustrin. Deras löner går upp. Då har soldater och deras familjer, deras inkomster går upp. Så att på det sättet så finns det nog, när vi ser att de här opinionssiffrorna i Ryssland visar på ett folkligt stöd för kriget, så tror jag att här har vi en viktig förklaring. Att det är många människor i Ryssland som faktiskt upplever att de nog har fått det lite bättre sista åren.
Hur mår den ryska befolkningen?
Ja, det beror på var man tittar någonstans. I djupaste Ryssland, närmare ner mot Uralbergen i Orenburg, där har det haft på grund av issmältning och sådär under våren enorma översvämningar, dammar som har brustit, och där är ju hundratusentals människor nu som har fått sina hus förstörda. De får inte särskilt mycket hjälp. Men så de har det nog inte så lätt. I storstäderna, jag har inte kunnat besöka Ryssland. Ryssland har ju blivit ett väldigt slutet land. Och visst, det är ju svårt att besöka landet. Och om man kritiserar Putin eller kriget så kan du få flera års fängelse. Och eftersom, ja, jag vill inte ta sådana risker så åker jag inte dit. Men jag pratar med folk som bor där. Och vad de säger är att liksom, i storstäderna så är det ganska normalt. Livet fortsätter som vanligt. Och det har också att göra med det här vi pratar om, att de flesta som har rekryterats som soldater, de kommer inte från storstäderna utan de kommer från de här fattigare regionerna. Och det är de och deras familjer som vi också är inne på, de har ju upplevt en viss materiell förbättring då, i och med att staten betalar ut ganska mycket pengar till dem. Så för tillfället är det väl liksom en blandad bild att ha sådana människor, att ha liksom människor som har det tufft och som kämpar och så. Och Ryssland är fortfarande ett land med miljoner människor som lever i fattigdom. Men i andra delar av landet, inte minst i storstäderna, så tror jag inte att på ytan i alla fall att saker har förändrats så mycket. Sen så har ju repressionen ökat väldigt mycket. Alltså alla som på något sätt protesterar mot kriget, alltså det räcker med att du gör ett inlägg på sociala medier som är kritiskt, så kan du ju alltså dömas till 10-15 års fängelse. Oj. Och det är ju flera kända oppositionsledare som har dömts till sådana långa fängelsestraff sista åren.
Och något som har skett från att du och jag pratade, det är att Alexej Navalny, du nämnde i förra avsnittet så här att han hade 2020 när han blev förgiftad av ett nervgift. Vad heter det?
Novichok,
ja. Och det var i hans kalsonger, eller hur?
Ja, de trodde att de här
kan du berätta det igen? Han var på ett flygplan.
Ja, alltså precis.
Eller berätta först vem man är, om vi börjar så. Sen kan du berätta.
Ja, men visst. Alexej Navalny var, får man ju säga numera, Rysslands mest kanske framstående oppositionsledare. Han hade liksom när det då 2020 fortfarande det starkaste genomslaget av alla som tillhör oppositionen i Ryssland. Och han hade då besökt då ett lokalkontor i Omsk, en rysk stad i Sibirien. Och på väg hem så insjuknade han då på planet oerhört kraftigt. 2020 måste det ha varit, ja. Av en ren slump så visade det sig att då piloten har landat planet i en annan stad. där läkarna kunde ge honom ett motgift. De förstod att han var förgiftad, och då lägger man in en sån här motgift som är väldigt generellt och allmänt, och som verkar ha då stabiliserat kroppen. Och sen lyckades hans fru Julia Navalnaya arrangera så att han kom till Tyskland. Och det är ju det som har räddat hans liv sannolikt. Och där har de då också genomfört en grundlig liksom kriminalteknisk undersökning och kunde konstatera då att i hans underkläder, i kalsongerna då, så fanns det en nervgift, spår av det här nervgiftet Novichok. Och då har ju antagligen då folk som tillhör Putins säkerhetstjänst då, de har ju antagligen då brutit sig in i hans hotellrum när han var i Omsk och smetat ut det här på hans kläder då. När du får in det i kroppen genom huden, så börjar det verka väldigt snabbt då. Ja, vi kan ju fortsätta att berätta vad som hände sen. Ja, när han, man kan väl säga då, modigt nog eller dumdristigt nog, så valde han att då återvända till Ryssland, där han omedelbart arresterades. Och det var ju det vi pratade om då sist, redan för 2 år sedan. Och att han då fängslades i ett sånt här fängelse. Du kan tänka dig liksom mest stereotypa ryska fängelset som påminner om liksom vilken liksom gulag enhet som helst från Stalintiden. Där låstes han in, och det var ju uppenbart då att liksom, är han i ryskt fängelse så kan de göra precis vad de vill med honom. Och vi vet ju fortfarande inte vad som hände, men nu då i år i januari så kom det ju helt enkelt bara ett meddelande om att han hade insjuknat plötsligt och dött. Men nu, till skillnad från förra gången, så har det varit helt omöjligt att få någon oberoende utredning då. Men vad vi vet är att han är död och har begravts i Moskva.
Det har inte gått att få hans kropp och undersöka den eller någonting sånt?
Nej, den här gången så har de ryska myndigheterna liksom haft total kontroll över situationen, och man har liksom kontrollerat till och med alla som kom till hans begravning och kartlagt dem, och sen har de människorna i sin tur fått liksom hembesök av den ryska säkerhetstjänsten och fått veta att ni liksom registrerade som, vi har ögonen på er liksom som supportrar till Navalny. Så man liksom, man har liksom,
shit, de har gått igenom allt.
Och vi vet ju inte vad som har hänt. Ja, men det är klart att när man befinner sig i sådana där omständigheter fysiskt som Navalny gjorde, då har överlevt liksom ett mordattentat med kemiska stridsmedel, för det är ju liksom det som Novichok är. Och så hamnar du sen i fängelse med kanske liksom omständigheter där en fängelsecell där du varken kan ligga eller sitta, för den är bara någon kvadratmeter stor. Du är inlåst, isolerad. Det kanske är 30-40 minusgrader i omgivningen. Du vet. Vem vet vad som hänt den här stackars killen? Men oavsett så kan man ju bara konstatera att den ryska staten är ju ansvarig för att han dog. Hade de inte ägnat sig åt det här förtrycket och att fängsla oppositionen på det här sättet, så hade han ju varit i livet.
Men alltså, varför åkte han tillbaka? Alltså han måste ju veta till största sannolikhet att han kommer åka in i fängelse direkt.
Ja, han hoppades nog på att kunna åstadkomma en förändring. Han återkom också flera gånger till att jag är inte rädd för att dö. Och på det sättet så påminner han om liksom tidigare ryska eller sovjetiska dissidenter som liksom protesterat mot makten och som har dömts till liksom långa fängelsestraff och i vissa fall också då dött på grund av sin regimkritik. Och han hoppades på förändring, och han hoppades på att liksom också, han var också väldigt tydlig med att jag är inte bara en regimkritiker, jag är också beredd att leda Ryssland, ett annat Ryssland som är fredligare, friare, som inte är i konflikt med hela världen, utan tvärtom ett normalt land. Det var ju hans stora då hopp.
Det här var tillräckligt mycket hot mot Putin, vilket gjorde att Putin eller hans anhängare då valde att vi klipper honom bara. Jag orkar inte med där lilla
råttan. Ja, på ett eller annat sätt så har man ju liksom behandlat honom till den grad att så illa att han dog. Sen om han blev liksom förgiftad igen, eller om det var något annat, det kan ju inte vi veta så att säga, för det har inte gjorts någon utredning som kan liksom varken bekräfta eller liksom dementera det ena eller andra hypotesen, men helt klart är att Navalny är död, och med det så har Ryssland förlorat sin viktigaste oppositionsröst som har funnits då.
Och det är ingen som kliver efter nu?
Jo, men det finns ett antal viktiga röster. Några av dem sitter faktiskt i fängelse också i Ryssland. Vladimir Karamurza, Ilja Yashin exempelvis, de är fängslade, men de är inte lika kända, har inte samma genomslag. Navalnys änka, Julia Navalny, hon befinner sig i väst och är ganska, hon är väldigt aktiv och försöker liksom upprätthålla sin makes liksom arv. Men politik är ju liksom, det är ju väldigt liksom svårt ibland att liksom förklara varför får en enskild människa det här genomslaget, och det har att göra med personlighet, det har med omständigheter, det har med liksom kvaliteter, och det finns idag liksom ingen som har kunnat matcha Alexej Navalny på det sättet. Han var en väldigt pragmatisk, omtyckt person.
Det här var inte första gången som Putin heller beordrar ett mord. Om det här var ett mord eller inte. Eller det var ju ett ansvar för ett mord. Men det har ju skett saker förut. Skulle du kunna gå igenom några av de sakerna som har skötts så här, lönnmord förut?
Ja, men absolut. Man kan ju nämna att det finns ett antal fall där tillvägagångssättet, på det sättet de har mördat den här individen, har varit så liksom explicita att det inte kan råda något tvivel om att det är den ryska staten som ligger bakom, så att säga. De har medvetet lämnat sådana spår. Och det första fallet av det slaget var ju en tidigare då underrättelseofficer, Alexander Litvinenka, som ju då mördades 2006 i London. Han var en avhoppare och hade gått in då för att då kritiskt, ja, för att liksom underminera Putin med att släppa då och komma och berätta om då hur saker fungerar i Ryssland. Och det här var ju det första riktigt liksom, så att säga, kända dramatiska fallet, då två då ryska agenter eller lakejer åt Putin då besökte Litvinenka. De hade ett möte, de lyckades då träffa honom. Och i teet som de serverade så hällde de ner då, doserade de teet med ett radioaktivt gift. Mm. Polonium-210 som bara tillverkas i en fabrik i Ryssland som tillhörde statliga kärnenergikonglomeratet Rosatom. Och det står ju helt under den ryska säkerhetstjänstens kontroll givetvis, vem som liksom kan springa iväg med radioaktivt gift. Det kan inte vem som helst göra. Det kostar dessutom hundratusentals kronor. Det är liksom ett extremt dyrt och komplicerat sätt att mörda någon på. Men du uppnår ju liksom en effekt. Det är ju att personen i praktiken, alltså hela, du dör ju i ett extremt plågsamt förlopp när du får sån hög radioaktivitet in i kroppen. Ja, organen kollapsar och du faller ihop. Kroppen bara faller ihop helt enkelt då. Vilket hände. Skickade ett väldigt tydligt budskap när de här bilderna på honom från sjukhuset då kom ut. Och budskapet var ju liksom att gå inte emot mig. Och det tyckte Putin, det var värt att skicka den signalen. Och sen de här två människorna då som utförde dådet, de var ju dessutom så vårdslösa att de lämnade bara tekannan på hotellet, så det spreds ju radioaktivt gift över stora delar av London. Det brydde man sig inte om. De hade spilt ute på sitt hotellrum innan, det brydde de sig inte om. Och trots att de förnekar då att de hade något med saken att göra, men liksom till och med på sätet då på flygplanet som de hade använt när de flög tillbaka till Moskva, så hittade man då spår av det här. Och sen som liksom grädde på moset, så en av dem hade till och med liksom nerven, som man säger, att dyka upp på den brittiska ambassaden i Moskva och säga, hörni, varför säger era medier och myndigheter att det är jag? Jag hade inget med det här att göra. Och han gick runt där och, liksom på ambassaden. Och sen när de gick med sina såna här mätare då, efteråt, så kunde de se att det var liksom radioaktivitet, förhöjd radioaktivitet där den här killen hade varit. Så de fick sanera liksom ambassaden efter honom.
Vilken jävla råtta alltså. Gider runt och bara så här pissar radioaktivitet överallt.
Liksom. Ja, alltså det är ju så att det här giftet är ju liksom extremt starkt. Får du det på fingrarna så liksom kan du klara dig, men möjligtvis, det är ju inte hälsosamt, men jag menar, det är inte dödligt. Men det är också så att det går ju att spåra. Det finns ju, alltså, det säger sig självt att radioaktivitet är någonting som också går att upptäcka. Så att det var ju liksom syftet med att använda det där giftet. Och sen det andra fallet, minns jag inte om vi pratade om, men det var ju 2018 när en annan avhoppare, Sergej Skripal, också i Storbritannien, i Salisbury, hittades med sin dotter avsvimmad på en parkbänk. Och det visade sig att då hade ju då ryska militära underrättelsetjänsten varit där på besök i hans hus och smetat ett annat gift, ett kemiskt stridsmedel, Novichok, som man sen använde mot Navalny också. Och det hade de fått i sig och varit väldigt nära att dö. Men de har ju överlevt samtidigt som de nu då lever väldigt skyddade. Mer, ja, givetvis.
Men ryska medier har ju kallat dig, vad är det, brittisk spion.
Ja, ja. Inte bara ryska statsmedier. Det började där, men sen så spreds det också utanför. Ja, ja, absolut.
Men så har du själv varit rädd?
Nej, alltså man måste skilja på... Alltså det är klart att jag... Alla som håller på med Ryssland och som på olika sätt kan uppfattas som kritiska och så vidare kan bli utsatta för olika typer av liksom repressalier och så vidare. Men jag tror att man måste liksom göra vissa distinktioner också. Som forskare i Sverige så är inte jag liksom intressant på det sättet som en rysk avhoppare eller rysk oppositionsledare är liksom en primär måltavla för den ryska säkerhetstjänsten. Sådana som jag är mer liksom, ja, liksom småmynt i det sammanhanget. Men det är klart, jag har blivit uthängd och trakasserad i ryska statsmedier och annat också, cyberattacker och sådär.
Har du fått cyberattacker mot dig?
Ja, det har jag inte. Ja. Så man måste
vara ryska cyberattacker?
Ja, alltså, var de kommer ifrån är ju alltid...
Nej, men alltså, vad märkte du det? Märkte att datum började, att du började få upp så här att...
Nej, men jag kan inte gå in i detalj, men det har varit ett antal fall då. Men det är också så här att du vet, liksom, vi lever i en tid där liksom den typen av risker finns för alla möjliga typer av aktörer. Och att liksom, till exempel såna här försök då att skicka såna här falska e-postmeddelanden som kanske ser ut som att de kommer från en kollega. Och så ber de att man ska liksom klicka på någon länk exempelvis. Där måste man ju vara väldigt försiktig och verkligen dubbelkolla. Att om det är någonting som ser lite skumt ut så ska man liksom... dubbelkolla och trippelkolla innan man agerar. För att det var ju så de till exempel lyckades sabba för Hillary Clintons då valkampanj 2016. Jag vet inte om du minns det, men ryssarna sabbade ju rejält för henne då. Och det lyckades de ju bland annat då för att de hade hackat då hennes valkampanj och läckte då massa korrespondens och sådär. Så sånt där kan man liksom råka ut för, men det är liksom inte säkert att det, vi vet att Ryssland håller på med sånt, men det är inte säkert att det bara är Ryssland. Så att ibland är det liksom, ja, man kan bara konstatera att sånt här händer, och även om man tänker att jag flyger lite under radarn, jag är bara en forskare i Sverige, så ska man vara lite försiktig och sådär och medveten om att det finns risker, och framförallt om man besöker ett land som Ryssland. Jag undviker det i dagsläget, men vi kan ju ta ett exempel. Det sitter ju nu en svensk medborgare fängslad i Iran. Och det är ju uppenbart så att de har ju bara tagit honom för att Sverige har ju fängslat en iranier, en iransk medborgare. För några
men nu är det Floderus eller?
Ja, det fallet. Och det är ju uppenbart att de har ju tagit honom bara för att liksom kunna ha en utväxling med den här iranien som sitter i svenskt fängelse. De vill ju ha honom tillbaka. Men han är ju oskyldig, han har ju inte gjort någonting. Och sådär. Så att liksom, när man har att göra med såna här länder så ska man alltid vara liksom, man ska alltid tänka en extra gång över sina säkerhetsrutiner. Så absolut, men jag menar, jag känner ju och har träffat flera i den ryska oppositionen och journalister och även liksom folk, oppositionella som har liksom, som numera bor i väst och så vidare. De lever ju med en helt annan typ av risk, givetvis, än vad du gör som svensk medborgare.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
A lot can happen in 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare tri-term medical plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Hur ser den närmsta kretsen kring Putin ut?
Det är en bra fråga. Alltså, det har nog förändrats lite över tid. Alltså, när han kom till makten så var han ju var han ju mycket mer rumsren. Och han umgicks med andra då, såna här, vad ska man säga, lite populistiska, halva auktoritära personer som Silvio Berlusconi i Italien är det mest kända exemplet. De hade ju sina så kallade bunga-bunga-fester.
Bunga bunga, det låter ju något som...
Det låter precis som det, det är precis vad det låter som. De bjöd in många unga tjejer och bjöd dem på dyra hotellrum och i utbyte mot bunga bunga.
Bunga bunga.
Ja. Det kallades, bunga, det var officiella liksom termen som användes. Och det finns då telefonsamtal där inspelade där Berlusconi pratar om att han har då fått en ny present från Putin i en jättestor säng som han har i sin villa då. Putins sovrum som det kallades. Och där hade man då bunga bunga fester. Det här är ju då 20 år sedan. Så det har ju hänt mycket.
Putin, men då hade Putin sin förra fru också?
Ja. Men det, han skilde sig senare. Men,
2013 skiljer han sig.
Ja, något sånt. Ja, precis. Men bunga bunga, det ägnade han sig åt redan långt innan
dess. Det är prioritet. Prioritet ja. Ett för Putin är bunga bunga.
Ja, antagligen. Och det har varit det i alla fall. Nu är han ju över 70. Så jag vet inte. Det kan också ha påverkat honom att han har blivit mer isolerad. Det sägs ju att under covid så ska han tydligen ha isolerat sig väldigt mycket. Och träffat väldigt mycket färre personer än vad han brukade göra tidigare. Det kom ju såna här bilder på såna här bizarra såna här saneringstunnlar. Att folk som ville träffa honom var tvungna först isolera sig i karantän i 2 veckor. Sen fick de gå igenom en sån här tunnel där de besprutades med såna här olika rengöringsmedel. Så han var väldigt isolerad då. Och sen precis liksom när covid på något sätt då förklarades vara... slut, mer eller det är ju inte slut, det fortsätter ju, men liksom den här pandemin gick man ut och sa att nu är den inte en pandemi längre. Det var ju januari 2022 och så går det liksom bara en månad och sen inleder han sin stora invasion av Ukraina. Så det hände kanske någonting också sista åren att han blev liksom mer och mer liksom bitter och auktoritär och han kanske började fundera, ju äldre han blir kan man ju spekulera om att han kanske tänker mycket på sitt eftermäle och då vill han vara den här ledaren som byggde upp det ryska imperiet. Och genom att då ta över liksom Ukraina, kontrollera Belarus och liksom sätta skräck i västvärlden och så vidare. Så det har han ju lyckats med, i alla fall delvis.
Vad tror du händer framöver?
Som det ser ut nu, om det inte sker någonting drastiskt, sånt där väldigt plötsligt, att Putin dör eller något sånt där, så tror jag att vad vi ser nu är ungefär det som kommer att också fortsätta pågå under närmaste tiden, närmaste 6 månaderna, 12 månaderna, så kanske kriget kommer fortsätta på det här sättet, med liksom en frontlinje med hårda liksom strider där och artilleribeskjutningar och liksom fortsatt förstörelse av städer, samtidigt som du har de här drönarattackerna. Ukraina blir ju skickligare och skickligare på att använda såna här enkla medel som liksom drönare, små drönare som kan attackera mål till och med långt in i Ryssland. De har ju förstört ryska stridsfartyg. De har ju till och med attackerat Kaliningrad, som alltså ligger i Östersjön då, den ryska flottan där. Och det visar ju på att de blir liksom mer och mer skickliga. Så att vi kan ju förvänta oss möjligtvis då också att Ukraina kommer kunna ha ytterligare sådana framgångar på det sättet att de attackerar den här Kerchbron, bron som går till Krim. De kanske attackerar mål i liksom ryska storstäder.
Hur viktig är Kerchbron?
Mm.
Hur viktig är den för Ryssland? Och liksom har Ukraina möjlighet att förstöra den?
Vi ska inte utesluta det. Den är inte så lätt att försvara. Det är en stor jäkla bro som alltså går från det ryska fastlandet i Svarta havet till den här, till Krim då, som är då, står då under rysk ockupation, men som ju tillhör Ukraina. Och det är det enda sättet med den här bron, är liksom det sättet som Ryssland kan försörja halvön. Det är ju där liksom de har kontakt då med övriga Ryssland. Och, så attackerar de den bron, så blir det mycket svårare för Ryssland att försvara Krim. Och det skulle vara riktigt svettigt för Ryssland om Ukraina lyckades med det. Man har ju gjort skador på Kerchbron tidigare. Man har inte lyckats förstöra den. Men får de liksom vassare vapen från väst, så kan man inte utesluta att de kan attackera Kerchbron och förvandla den till en skrothög.
Vad är problemet egentligen? Det är en bro. Alltså, varför kan man inte bara ta 50 stridsflygplan och bara flyga över och släppa bomber på den? Alltså, vad är problemet med det?
Ja, de kommer bli nedskjutna av ryssarna innan de hinner fram. Det är det.
Ja, det är så.
Ja. Okay. Det är ju så att båda sidorna i det här kriget har ju luftförsvar som är så pass välutvecklat att det är väldigt svårt för... ingen sida har liksom kunnat använda stridsflygplan egentligen på det sättet som man tänker sig i krig. Att, ja, men det här, liksom, tidigare krig som vi kanske har liksom sett i vår livstid, som när USA gick in i Irak till exempel, de kan ju agera hur de vill, för liksom, amerikanerna är så överlägsna, så de flyger och är precis överallt. Men i det här kriget så går inte riktigt det, för att om ryssarna går in på Ukrains territorium med sina stridsflyg så blir de nedskjutna, och tvärtom om ukrainarna går in med stridsflyg mot det ryska territoriet eller i närheten av det ryska territoriet så blir de också nedskjutna. Så att ukrainarna kommer antagligen behöva använda liksom drönare av något slag som kan flyga liksom oupptäckt nära havsytan, alternativt någon typ av missil som kan liksom bara flyga från längre ifrån, så att säga, och möjligtvis då klara sig hela vägen fram utan att bli nedskjutet. Så det har visat sig lättare sagt än gjort, kan man ju säga.
Och om vi skulle gå in på Israel, Iran, det som har skett nu senaste tiden, Palestina.
Jo.
Det var ju något som inte fanns för 2 år sedan när du och jag pratade heller.
Nej, det fanns väl latent möjligtvis. Men Mellanöstern har väl aldrig varit sådär. Fred och Mellanöstern är väl 2 ord som aldrig sådär riktigt har använts i samma mening. Men det har ju blivit radikalt värre. Och då har ju liksom flera konflikter som har vävt samman. Sedan flera år, sedan mer än ett årtionde, så har du ju kriget i Syrien som har helt fallit i glömska. Du har nu också då Israel-Palestina eller Israel-Gaza eller vad man ska kalla det kriget. Och så har du Iran som har börjat attackera mål då i Israel men också i Röda havet eller ja, i de här passagerna då som är viktiga för handeln och så vidare. Sjövägar. Så att Rysslands roll i Mellanöstern den har ju tidigare varit ganska intressant för att fram till relativt nyligen så hade Ryssland ganska goda relationer med alla länder i regionen. Man uppfattades som ganska neutral eller man kunde uppträda ganska neutralt. Man har ju stöttat Syrien aktivt. Man har en nära militärt samarbete med Iran. Men fram till nyligen så hade man också ganska stabila relationer med Israel. Det har nu förändrats. Den israeliska regeringen har ju liksom surnat rejält på Ryssland och de sätter ju nu liksom Ryssland tydligt i det så att säga iranska lägret. Och Ryssland har ju också hårt kritiserat Israel och tagit ställning då, i alla fall officiellt tagit ställning och positionerat sig som liksom en försvarare av palestiniernas intressen. Ryssland har också återupprättat relationerna med talibanerna i Afghanistan. Man har också, vilket ju är kanske nästan unikt då, också tagit emot relation, man har alltså diplomatiska eller politiska relationer också med Hamas då, som ju enligt västvärlden är en terrororganisation. Så på det sättet så har man väl då, man, den här balansakten Ryssland tidigare hade med att man kunde ha relationer med alla de här länderna, det har nu kollapsat. Israel vill inte ha med någonting att göra med Ryssland. Men i övrigt så är Ryssland inte så isolerat i Mellanöstern. Utan de fortsätter att spela en roll på olika sätt. Och de hjälper Iran. De hjälper Syriens styre under Bashar al-Assad. Och man har ju också inte minst, om man vidgar blicken, så har ju Ryssland också nära relationer till Kina. Så även om västvärlden har isolerat sig från Ryssland eller isolerar Ryssland på olika sätt med sanktioner och bojkotter så har Ryssland relationer med andra aktörer och regioner som ja, fortsätter ganska mycket som vanligt.
Ja, men vad ser du då mellan Iran och Israel? Alltså, kan det här eskalera?
Mm. Jag är ingen Mellanöstern-expert så jag skulle nästan ha velat bjuda med någon kollega som är vassare på det, men än så länge har ju Israel då, vad jag har kunnat se, valt att då inte svara på exakt samma sätt. Men den stora risken här, och det som alla oroar sig för givetvis, är ju att om du får ett direkt krig mellan Israel och Iran, och då kan det ju i värsta fall också i förlängningen bli omöjligt för USA att hålla sig utanför konflikten. För att jag tror att trycket för att försvara Israel i det läget kommer bli så starkt att man kommer också behöva gå in kanske direkt militärt då, mot Iran. Och det är ju en mardröm givetvis. För då har du ju liksom ett regionalt krig som kommer vara mycket, mycket värre än det vi såg i Irakkriget för 20 år sedan exempelvis.
Vilka skulle vara involverade i ett sånt krig då? Är det NATO?
Ja, det kan ju, alltså, jag menar, det kommer ju inte alltså Israel är ju inte medlem i NATO, så en attack på Israel kan ju inte utlösa den så kallade artikel 5-klausulen som handlar om att man ska solidarisera sig då med det landet. Men det är klart att USA kan komma att i sådana fall också begära stöd från andra länder, och då är ju de länder som ligger närmast i hands då exempelvis Frankrike, som ju också,
England kanske,
möjligtvis Storbritannien, ja, länder som har så att säga marina militära förmågor då, som kan behövas i Medelhavet då. Så att det är ju mardrömsscenariot som ingen vill se, och Biden har ju varit, alltså den amerikanska regeringen har ju varit väldigt tydliga med att det här vill man undvika, och det vet nog iranierna om också. Vad Iran har som mål, det är ju att liksom pressa bort västvärlden, USA, från Mellanöstern. Iran vill stärka sitt grepp om regionen på olika sätt, och det gör man ju dels genom de här typen av angrepp man gör genom sina såna här proxy styrkor som man stöttar Hamas, man stöttar Hezbollah eller man styr de här grupperna till och med. Och de ser ju också ut att nå vissa framgångar där då. Vilket ju är ett stort problem för att Israel blir ju i det läget då mer utsatt, mer isolerat. Så Mellanöstern ser ju skakigare ut än vad det har gjort på länge. Och det är också någonting som jag tror är viktigt att komma ihåg, att liksom de här krigen som vi ser, de hänger ihop. Ryssland har attackerat Ukraina, liksom det största landkriget i Europa sedan 1945. Iran stöttar Ryssland aktivt, militärt, med drönare. Och Ryssland i utbyte hjälper Iran med sitt kärnenergiprogram som möjligtvis kan användas till kärnvapen. Vad händer om Iran lyckas ta fram kärnvapen? Och så den andra stora makten som också stöttar Ryssland och Iran, det är Kina. Och Kina har liksom ställt sitt kikarsikte mot Taiwan. Vad händer om Kina ger sig på Taiwan? Då har vi liksom tre regionala stora militära konflikter. Ryssland, Ukraina, Iran, Israel, Kina, Taiwan. Och vi vet en sak, det är att inte ens USA kommer kunna hjälpa till och för att agera i alla de här tre krigen samtidigt. Då kommer det bli väldigt, väldigt svårt och väldigt instabilt snabbt. Så att det är den stora risken givetvis, att det här sprids på det sättet och förvärras. Jag vill inte säga att det liksom är oerhört sannolikt, men man ska vara medveten om att vi lever i en tid av förhöjd geopolitisk oro, förhöjd risk.
USA gick ut med, jag kommer inte ihåg exakt vilken organisation det var som gjorde det, men de gick ut med att det är stor sannolikhet, eller att den här organisationen tror att ett tredje världskrig, ett större krig alltså, kan bli om 3 år.
Ja, vi har hört den typen av budskap från olika håll. Dels olika länders regeringar som har varnat för det. Vi vet ju också att när kongressen nu röstade igenom i veckan som gick, så röstade de igenom det stora militära stödpaketet till Ukraina. $60 miljarder. Som är liksom ett jättebra starkt stöd för Ukraina givetvis. Då var det ju talmannen som är republikan. Han var ju explicit och sa att liksom, jag har blivit övertygad om att vi måste göra det här. För jag har fått liksom, jag har blivit briefad, jag har fått underrättelser som talman nu sen jag blev talman. Som jag har övertygat mig om liksom, att riskerna i världen nu är väldigt, väldigt stora. Och att situationen är värre än vad kanske många vill tro. Och det har nog att göra väldigt mycket just med det här som vi var inne på, att de här länderna, Ryssland, Kina, Iran, de har en sak gemensamt, och det är att de på sina olika sätt vill göra om, skriva om, revidera det här internationella regelverket. De anser att västvärlden har för mycket inflytande, de anser att folkrätten som vi har är förlegad. De vill att liksom, de vill själva ha mer inflytande, de vill kunna påverka länderna i sina närområden som de ser det. De vill vara regionala stormakter. Och där har de ett gemensamt mål, och det betyder att de också antagligen är beredda att samarbeta ganska mycket, trots att då Iran är en islamistisk teokrati. På pappret är ju Kina en kommunistdiktatur och Ryssland är liksom, ja, styrs av Putin. Så att de är olika politiskt, men de har ett gemensamt mål. Och på det sättet så ska man inte underskatta dem.
Ja, där ser man, där ser man. Och hur ser det här ut för Sverige då?
Nej, det är ju inte bra på något sätt för någon. Sverige och Finland sökte ju om medlemskap i NATO. Efter Rysslands storskaliga invasion så ser det ut som att opinionen svängde väldigt kraftigt. Eller man kan ju säga att jag tror inte så många hade tänkt på den frågan tidigare. Men när frågan aktualiserades, ja, då såg vi också att opinionen rörde sig väldigt snabbt. Sen hade ju Sverige en väldigt utdragen process som det kommer skrivas många böcker om, med alla förhandlingar med Turkiet och Ungern och allt det där. Men
Det måste vara mycket behind the scenes där alltså.
Ja, och där kan man ju, men vad man kan konstatera där är ju att Sverige hade oerhört starkt stöd från andra NATO-länder. Först från USA och sen när Finland blev medlemmar för oss så var ju Finland också, vad jag har förstått, stark röst, en pådrivande kraft för att hjälpa Sverige komma in i NATO. Så det har ju hänt, och det förändrar ju också, vad ska man säga, ja, maktbalansen eller den liksom geostrategiska situationen i Östersjön. NATO kommer nu liksom vara en tydligare, mer närvarande aktör i regionen. Östersjön, som vi har pratat om lite innan, har blivit liksom också en viktigare, vad ska man säga, arena. Ryssland har ju en stor del av sin oljeexport, går via Östersjön. Ryssland har en stor del av sin flotta, sina marina resurser här. De har Kaliningrad som är en viktig militär bas också för Ryssland. Och så har vi Arktis som ju också blir mer och mer, vad ska man säga, känsligt, för att på grund av uppvärmningen så har ju isarna smält undan i det som kallas den norra passagen, alltså i havet norr om Ryssland. Och det här är ju då en alternativ transportrutt som inte minst Kina är väldigt intresserad av att kunna använda. Så Ryssland bygger nu liksom marina baser längs ut med de här områdena. Man rustar upp sin militära närvaro, och Kina visar större intresse för Arktis. Och det gör att vi kan räkna med att USA och andra NATO-länder också kommer behöva svara på det, eller uppleva ett behov av att svara på det. Och då påverkar det också Sverige. Sverige måste mer och mer börja tänka. Jag tror att vi i Sverige har ju liksom sett oss själva som en småstat. Vi har inte sett oss själva, vi har inte haft självbilden av att vara liksom en geopolitisk aktör som ska liksom agera på det sättet med, liksom, med andra allierade. Men det, vi kommer behöva tänka mycket mer i sådana banor i framtiden. Att vi är en del av en större helhet. Och det kan skänka stabilitet och det kan skänka säkerhet. Men det bekräver också, det ställer också stora krav på ett annat sätt som jag tror Sverige, liksom svenska regeringar och den svenska allmänheten, liksom opinionen kanske inte riktigt. Ja, vi har nog, jag tror att vi kommer många vara, jag tror att alla här i Sverige kommer lära sig väldigt mycket av närmaste tiden. Det kommer påverka oss på olika sätt.
Har det blivit allmän värnplikt än i Sverige? Har de infört igen?
Alltså i praktiken är det ju inte en allmän värnplikt på det sättet som det var fortfarande på min tid. Jag är tillräckligt gammal för att tillhöra den första, alltså generationen som liksom där man ändå liksom fick räkna med att göra militärtjänstgöring. Eller alltså jag tillhör den sista generationen där det var liksom standard att du gjorde militärtjänstgöring. Men så är det ju inte längre. Men däremot så kallas ju alla män och kvinnor in, vad jag vet, när de är 18 får du ju liksom mönstra, och så får du ju liksom, kan du ju kallas in. Men jag tror att Försvarsmakten har sagt att deras behov är att de behöver kalla in kanske 20% av varje år. Så att det är fortfarande så att de i praktiken kommer förlita sig på att rekrytera de som framförallt vill och ha starkt driv att liksom göra tjänstgöringen också. Och det är ju också idag så där, alltså militären har blivit liksom idag är ju liksom, det är ju väldigt kvalificerade uppgifter. Du har stora liksom teknikprylar och dyra jäkla maskiner och sådär. Du vill ju ha folk som är motiverade att jobba med de sakerna. Så jag tror inte att liksom man kommer skala upp oerhört mycket mer bortom de här behoven man har signalerat att man har. Men ja visst, det är ett förändrat läge. Militären, Försvarsmakten har ju fått kraftigt förhöjda anslag i jämförelse med de sista 30 åren, så är det ju en dramatisk förändring trots allt. Vi rör oss ju mot 2% av BNP då, på försvaret i Sverige. Så det är ju en förändring, och det kan fortsätta att röra sig uppåt också. Under kalla kriget, fortfarande i början av 80-talet, så la ju Sverige ungefär 3% av BNP på försvaret. Så liksom om läget fortsätter att försämras så kan, vi fort, kan det ju mycket väl vara så att vi återgår till den typen av nivåer som rådde då på den tiden.
Då hoppar jag in på lite lyssnarfrågor och det här är första frågan.
Hej, jag är väldigt nyfiken på om Putin kommer vinna kriget eller inte mot Ukraina.
Ja, det kan du svara på tycker jag.
Ja, men det är en väldigt bra fråga för att det tvingar oss också att fundera lite på liksom vad det skulle betyda en seger. Hans mål är ju liksom, som han har sagt, är ju att liksom ta över i praktiken en stor del av landet inklusive huvudstaden. Han vill liksom, han kallar det att avnazifiera Ukraina, vilket bara kan tolkas som att han vill liksom in, alltså han vill byta ut styret och kanske installera någon liksom Moskva-trogen marionett som ska styra där. Så att i praktiken blir det liksom en Moskva-styrd, ett Moskva-styrt land. Han har liksom, vad vi har sett nu är någon typ av halvmesyr av det. Ryssland har lyckats ockupera ganska stora delar av östra och södra Ukraina. Det är ungefär 20% av landets territorium som Ryssland ockuperar. Men det finns alltså om det inte sker någon väldigt stor förändring så finns det inget som tyder på att Ryssland kommer komma mycket längre. Och det gör ju att han inte kan säga att det är liksom en stor seger. Men samtidigt så är det ju liksom inte heller en total förlust. Så politiskt tror jag att Putin kommer kunna sälja in det här som en liksom i alla fall halvseger som man kan säga till sitt folk. Att jo, men nu har vi visst, vi har förstört hela halva östra Ukraina, det ligger i ruiner, men nu kan vi sätta upp, hissa den ryska flaggan och säga att liksom, det här är vårt. Så det, ja, det är någonstans, jag vet inte om man, ord som seger och förlust kanske inte kommer vara applicerbara. Det kan bli liksom ett stillestånd också. Ungefär som Nord- och Sydkorea.
Okej, och det är det du ser att det kommer bli, eller? Alltså, är
det, rör sig, det rör sig möjligtvis mot det. Vi kan inte utesluta ett sånt scenario där liksom varken den ukrainska eller ryska sidan lyckas helt uppnå sina mål. Ukraina vill ju återta allt sitt territorium, men om de inte lyckas med det så kommer vi ha då möjligtvis ett stillestånd längre fram, men med den här ryska ockupationen då. Och då får vi liksom en slags delning, en artificiell delning ungefär som Nord- och Sydkorea eller Öst- och Västtyskland under kalla kriget. Och det är ju givetvis oerhört problematiskt också för att det kommer bli liksom väldigt kraftiga militära spänningar där. Ukraina och Ryssland kommer liksom båda känna behov av att kraftigt ha liksom en stark militär närvaro fortsatt, även om man kanske lämnar den här aktiva krigsfasen. Så jag tror inte Ryssland kommer upp, Putin kommer inte uppnå de målen han hade för 2 år sedan. Men han kommer inte heller förlora helt i bemärkelsen att kanske Ukraina återtar allt territorium. Men målet liksom måste ju trots allt vara att stötta Ukraina så långt det går. Och att insistera på att liksom, det här är folkrätten. Du har inte rätt att invadera länder och ta deras territorium. Du har inte rätt att deportera liksom, lokalbefolkningen och så vidare. Allt det här som Ryssland gör kan ju aldrig accepteras.
Men kommer väst och alla, ja men det är det ordet jag menar, acceptera det? Vi säger att de tar 20%, det blir fred. Kommer vi fortsätta köpa gas från Ryssland? Kommer vi säga så, okej då, vi köper väl att du plockade 20%, du tog inte hela. Du har dödat x antal 100 000.
Mm.
Men nu måste vi ändå gå vidare, så det är väl fine. Ni får vara med i FN nu, ni får vara med på några...
Mm.
Alltså går det att göra det här och att vi kan komma tillbaka till det som var för 2 år sedan?
Nej, jag tror inte helt i alla fall. Men ju längre tiden går och om så att säga det här stilleståndet så att säga, upprätthålls så kan det mycket väl bli så att Ryssland mer och mer lyckas också ha vissa diplomatiska framgångar med väst och så vidare. Men jag tror att det ska väldigt mycket till. Jag tror att vad som kommer krävas för att Ryssland ska kunna lämna den här isolationen som de står under nu från väst, det är att liksom Putin inte är kvar vid makten. Att det har kommit en ny person som är beredd att också förändra den ryska politiken. Alltså ser man att det börjar ske någon typ av positiva förändringar, ja, då kan det ske också liksom respons från väst, att liksom att man svarar på det. Men i dagsläget så är det väldigt, väldigt fruset.
Och hur stor sannolikhet är det att Ryssland kommer att invadera något annat land inom EU? Eller någon närliggande land?
Ja.
Och vilket land skulle det i sådana fall vara? Det måste ju vara någonting som man har kollat på väldigt mycket också.
Absolut. Jag tror att om Ryssland... Alltså Putin trodde ju att han skulle, att Ukraina bara skulle falla ihop för 2 år sedan. Och hade det varit fallet, då tror jag att han hade gått vidare. Då tror jag att han hade gått mot andra näraliggande länder, men som dock inte är medlemmar i EU eller NATO. Kanske Moldavien, Belarus och Georgien. Där också rysk militär redan finns. Så att det hade varit liksom, det är ganska relativt sett mycket enklare mål för Ryssland. Och det här är också länder eller områden som Putin anser borde tillhöra Ryssland. Om Ryssland ger sig på ett NATO-land så är det en helt annan femma givetvis. För att det riskerar ju att utlösa artikel 5, och då har vi liksom ett krig mellan väst och Ryssland. Och ett sånt krig är ju ett krig då där båda parter också har kärnvapen. Så det är ju en helt annan femma också för Ryssland. Men vad jag tror Putin kan vara intresserad av, det är att liksom försvaga NATO på andra sätt. Det kan du göra till exempel genom att attackera grannländer som Estland eller Polen eller kanske Finland eller Sverige på andra sätt. Det har vi ju sett. Ryssland använder sig av olika typer av till exempel cyberattacker. Det har man gjort mot Estland redan för 15 år sedan. Stora cyberattacker som riskerade att lamslå liksom infrastruktur och så. De har också använt sig av det här med migranter på ett väldigt hänsynslöst sätt, där man liksom bussar migranter till olika gränser på udda platser. Det är ju också den ryska säkerhetstjänsten som har varit aktiva i det. Och det är ju olika sätt att man hela tiden försöker testa och liksom se vad händer om vi gör så här. Vad händer om vi eskalerar lite grann genom att liksom, men inte med militära attacker, men på andra sätt. Och så jag tror att det kan vi mycket väl se mer av. Alltså Ryssland kan bli en mer destabiliserande aktör. Och sen det är klart att, alltså, vad händer om till exempel Donald Trump blir USAs nästa president? För han har ju sagt att han inte vill att USA ska vara med i NATO. Eller i alla fall, han har ju liksom sått tvivel om vad USA kommer ha för roll i NATO. Och det gör ju att det kan ju också uppmuntra Ryssland att liksom också testa då. Vad händer om man liksom skulle gå snabbt in, låt oss säga i en grannregion i någon av de baltiska staterna där du också har en rysk, kanske lokalbefolkning. Och så går man in snabbt med liksom en överraskningsangrepp. Och så går Putin ut samtidigt i tv och säger, nu har vi gått in här militärt. Om NATO försöker stoppa oss, trycka tillbaka oss, så kommer vi svara med kärnvapen. Kommer väst våga göra någonting då? För då väcks den här frågan som fanns under kalla kriget. Är man i Washington beredd att försvara ett europeiskt land, även om det innebär att ryska kärnvapen kommer att attackera USA? Det är en jävligt svår nöt att knäcka.
Mm, det är det ju, men mitt spontana är väl nej på den. För att, alltså, det vore ju någonstans idioti att blanda in sig i alla konflikter. Men sen finns det själva konsekvenser på det också. Att man, ja. om man inte gör det, men, någonstans måste man väl stå alltid sin egna befolkning närmast, tänker jag.
Ja, och det tror jag också att det kommer att vara ett starkt argument i Washington om det här sker.
Jag menar, det händer ju redan nu att man knappt vill stödja Zelensky, om man tycker det. Och det här är ju en grej som är 100 gånger större.
Ja, det är mycket större. Och det är ju därför också man måste på alla sätt vidta åtgärder för att det inte ens ska kunna ske, så att säga.
Mm.
Och det kan du göra på olika sätt. Du har en militär komponent, att du visar att det finns en skarp gräns, men också så att säga diplomatiskt, politiskt och på andra sätt man kan komma på olika sätt försöka förhindra att något sånt sker. Men Putin har ju visat att han är beredd att gå väldigt långt. Han har bevisat, tror ingen kan tveka om att han är beredd att fortsätta gå hur långt han tror situationen kräver i Ukraina. Så att vi får räkna med att så länge Ryssland styrs av en person som Putin så kommer landet vara en oförutsägbar aktör.
Om du sitter med dina forskarvänner, sitter och pratar om hela en samlad bild av världen.
Ja.
Och sen är det någon som säger så, okej, här sitter vi 10 stycken som ägnat 20 år var med att studera Europa, studera Ryssland, studera Iran eller Mellanöstern. Mm. Någon är expert på Kina, någon är expert på USA med allting så här. Och sen är det någon som frågar så här, ja, men vi 10 stycken då? Ja eller nej om det är tredje världskrig inom 10 år? Vad hade ni svarat på den frågan, tror du?
Nej, men det är ju en typ av fråga som är väldigt svår att ge ett ja eller nej svar på. Men som sagt, situationen idag i världen är väl den värsta den har varit sedan Berlinmurens fall, sedan kalla krigets slut. Det kan man ju konstatera. Och vi var inne på det tidigare att det finns ju tre potentiella, så att säga, eller det finns ju redan två områden som är i konflikt. Ryssland, Ukraina, Mellanöstern. Och om det öppnas en tredje, till exempel Kina, Taiwan, ska vi komma ihåg att en stor del av världens mest avancerade kretskort för alla datorer och mobiltelefoner, de tillverkas i Taiwan. Om Kina går in där, då kommer hela världsekonomin sättas i gungning. Då, vi sitter ju här på länk och snackar. Det är ju inte säkert att det kommer gå.
Är det så?
I ett sånt krig. Alltså det... ett sånt steg skulle ha oerhörda konsekvenser alltså för hela världen. Ja, det är ingen snack om saken. För att världsekonomin är oerhört beroende av att till exempel Taiwans då tillverkning av de här kretskorten kan fortsätta på det sättet de sker och att det inte kontrolleras av ett land som Kina fullt ut. Och att de här farlederna kring Sydkinesiska havet där en stor del av världshandeln också går, att det också kan fortsätta ohindrat. Och om det börjar störas ut rejält, då har vi inte bara så att säga en säkerhetspolitisk militär kris, då har vi också en ekonomisk problematik som kan bli väldigt svår att lösa.
Och hur nära är Kina att ge sig på Taiwan?
Ja, Xi Jinping, Kinas ledare, har ju sagt att han vill återta Taiwan, som han kallar det då, inom närmaste åren.
Det är ju ganska tydligt.
Det är ganska tydligt, ja. Men om det är militärt eller om man menar att det ska ske på något annat sätt, att liksom man på något sätt bara lyckas politiskt och ekonomiskt öka sin kontroll över Taiwan, det vet vi ju inte. Men
vad syftar han på då? De som studerar det här, vad tror man, eller vad tror man kommer att ske då? Om det är så att han ska få sin vilja igenom?
Jag vet faktiskt inte exakt, men det är ju, och nu är det möjligt att också Kinas styre har börjat omvärdera hur benägna de är att agera militärt med tanke på att Putin har fått såna oerhörda problem i Ukraina. Jag tror att hade Ukraina bara fallit på det sättet Putin trodde, då hade nog Kinas ledning också trott att ja, men vi kan lyckas ta Taiwan också på samma sätt. Förhoppningsvis har det haft en viss nedkylande effekt. Och att Kina kanske har liksom lugnat sig lite med Taiwan. Jag tror att vi har ju liksom tidigare, man kan ju säga i 30 års tid så gick vi i väst runt och tänkte så här att ja, men Ryssland kommer inte attackera Ukraina, för det är inte rationellt. Det ligger inte i deras intresse. Och så där har man tänkt liksom gång på gång, att liksom bara för att vi inte har intresse av att liksom invadera ett grannland, så tror vi att liksom andra tänker likadant. Att det vill säga att ja, men vår rationalitet är att vi vill ha liksom fred med våra grannar, vi vill ha handel och ekonomisk tillväxt och välfärd i fokus. Och vi glömmer bort att liksom i andra delar av världen finns det andra starka ledare som har andra drivkrafter och de har en annan rationalitet. Och det gör ju att liksom, det är väldigt svårbedömt så att säga. Vi kan inte svara ja eller nej på den här typen av svåra, stora frågor. Vad vi kan säga lite om det är ju liksom vad det finns för omständigheter, vad det finns för vad har de för resurser, vad har de för möjligheter att agera, vad skulle det betyda om X, Y eller Z händer och så vidare. Men det är väldigt svårt att säga liksom att ja, det är det här som kommer hända. För att vi ska komma ihåg, i slutändan har vi att göra med människor. Det finns inget mer oförutsägbart än människor.
Nej, och jag kan säga så här, jag tycker att det är lite, jag har sån stor respekt för det avsnittet vi spelade in förut. För att det har skett så mycket saker efteråt. Och det är så mycket saker som du och jag pratade om i det avsnittet som också nu delvis har skett nu efteråt också.
Ja.
Så att jag är så här, jag bara bävar för om 2 år om du och jag skulle spela in ett till avsnitt som har känts som så här.
Mm.
Var det faktiskt det som har hänt då? Om det har hänt något? Eller om det inte har hänt saker? För att nu pratar jag om saker som är väldigt allvarliga och är ganska höga risker just nu. Och det är så här, ja, om det sker eller inte, det återstår att se. Men det är bara läskigt ens att vi pratar om det och att det finns risker för det.
Ja, men absolut. Nej, men vi lever i en tid av osäkerhet och det kommer vi säkert få leva med ett tag till.
Men du, vilket land drar du till då? Om det är så att NATO hamnar i krig med Ryssland, var åker du någonstans, Martin?
Jag åker ingenstans. Jag har ingenstans att ta vägen heller, ens om jag skulle överväga det. Nej, det är, Sverige är en bra plats. Jag har bara gott att säga om mitt hemland. Och det är här jag kommer stanna. Men det är klart att liksom, tankarna kan gå åt alla möjliga håll i såna här tider. Och jag tror att jag ser ibland i sociala medier och i debatten och sådär att folk, du vet, säger någonting kanske lite ogenomtänkt, att liksom, åh, jag skulle aldrig försvara Sverige, eller liksom, varför ska vi bry oss om Ukraina och sådär, bla bla bla, och så blir det en jäkla storm och sådär. Jag tror att framförallt i såna här tider är det viktigt att liksom ha lite is i magen, inte gå runt och bli förbannad på andra bara för att man inte håller med och sådär. Det är extra viktigt i såna här tider. Och tyvärr så liksom förstärks ju de här negativa samtalen i sociala medier och sådär av liksom algoritmerna på X och alltså före detta Twitter och sådär. Och det där måste vi liksom bort från. Jag tror att alla kan börja med att ha ett ansvar faktiskt för att liksom hyfsa debatten och sådär, så att vi inte har de här splittringarna och sådär. För att ja, titta på USA till exempel. Det har gått ganska långt där faktiskt och det är inte bra.
Jag håller helt med dig. Och bara en sista fråga.
Ja.
Vi har ett val nu i höst som också är väldigt stort. Där Trump eventuellt kan bli president.
Yes.
Och hur kan det påverka världen om Trump blir president?
Han är ju, vad man kan säga, förutsägbart och oförutsägbar. Vi vet att det kommer liksom komma, vi kommer bli på olika sätt överraskade, men vi vet inte exakt hur. Sist han var president, hans senaste mandatperiod då som slutade för 4,5 år sedan, så var det ju samma farhågor att liksom, ja, NATO är liksom skräp och varför ska vi stötta Europa och sådär. Samtidigt så fortsatte USA att stötta NATO. Man fortsatte att stötta liksom Ukraina också på olika sätt, trots att det var då inte det här storskaliga kriget. Så att, alltså han gör ju en del saker som, alltså en del av de sakerna han säger att han ska göra, de har han gjort också. Men ibland så säger han ju grejer, har han ju sagt grejer och så har det inte hänt ett smack. Eller liksom, så blir det motsatsen mot det han sa att han skulle göra. Så jag tror att där är det också viktigt att ha is i magen. Men jag tror att det finns en lärdom av det här. Och det är att i Europa efter andra världskriget så vande sig hela Europa med tanken på att USA kommer liksom vara vår stora säkerhetsgarant. USA är liksom den militära giganten här och det är de som behåller freden mot Sovjetunionen och det är nu sedan liksom 30 år så har man liksom också i Europa rustat ned för att man tänkte att ja, men USA finns ju där om det händer någonting. Det tror jag att Europa måste vänja sig vid, att det inte kommer vara så i framtiden. Och det spelar ingen roll om det är Biden, eller alltså en demokrat eller republikan som styr i Vita huset. Jag tror att lärdomen som vi har sett sista 4-5 åren sista 10 åren är att Europa måste ta mycket mer ansvar för sin egen säkerhet. Och det är nog bra, inte minst om Trump blir president, för att han är ju en sån här transaktionell, det man säger, han är en transaktionell politiker. Det vill säga han gör något för oss som vi kan göra något för honom. Och ju mer vi rustar upp och starkare vi är i vårt eget försvar, desto mer har vi att ge. Vi har mycket mer att erbjuda. Då blir det svårare för honom att säga att han skiter i Europa. Så att vill vi liksom vara säkra på att ha den här förbindelsen och starka relationen med USA, då ska vi också vara starka själva. Och det handlar inte bara militärt. Alltså det, om man tittar på Sverige nu, vi har ju den här debatten om att vi måste rusta upp järnvägarna. Också för liksom att vi är medlemmar i NATO. Vi måste ha liksom resiliens i sjukvården, att vi liksom kan... Har vi liksom förmågan att ta hand om liksom kraftigt antal ökade liksom skadade ifall det händer någonting och så vidare. Det är ju massa områden, sjukvård, infrastruktur, allting måste ju liksom, vi måste vara beredda att se över ganska mycket närmaste tiden.
Du, jättespännande att ha dig med. Stort, stort tack att du kom hit, Martin. Och din bok finns ju också som är uppdaterad. Har du inte läst den, tycker jag verkligen ska läsa den. Lägger många, många, många timmar på den här boken. Och från dina 20 år av forskning och lärande av Ryssland. Så att väldigt, väldigt spännande att få höra också i den och se från 1945. Där någonstans börjar du med Putins historia. Så att den är också väldigt intressant. Så du, stort, stort tack att du kom hit, Martin. Och någonstans så har jag så här en intressant bävande ångest för vårt nästa avsnitt. Jag hoppas att
jag hoppas att vi kan ses om igen vid någon tidpunkt och konstatera att det inte blev så illa som vi befarade.
Nej. Och är det så att man vill komma i kontakt med dig, kan man göra det på något sätt?
Absolut. Det är att googla bara så hittar du mina kontaktuppgifter.
Ja, strålande. Vi lägger det
på sociala medier också om man vill följa på X och sådär.
Vi lägger lite länkar här för ni som har kollat på YouTube och även på podd här också.
Ja, men topp.
Stort, stort tack, Martin Krag.
Ha det gott.
Fram Gangspotten with Alexander Proleros.
Tack för att du lyssnade på det här avsnittet. Hoppas du kände att det var meningsfullt. Om du inte redan visste det så finns vi också på YouTube där du kan titta på avsnittet. Och sen så kan du signa upp dig på nyhetsbrevet där vi varje vecka skickar ut de absolut bästa tipsen från avsnittet direkt till din inkorg. Det är faktiskt väldigt smart. Och sen finns vi på TikTok och Instagram också där vi lägger upp de mest intressanta sakerna från avsnittet. Så ett stort, stort tack igen och ha en fantastisk vecka.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com/tapiphone.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.